Hej kära lyssnare och hjärtinnerligt välkomna till Tänker jag rätt-poddens 42:e avsnitt. 20:e är det egentligen och det är 50 i påskserien, men 42:e är så mycket roligare att säga tycker jag. Nu kanske du tänker att, men hörru, dum jävel, påsken är ju över nu. Då kanske jag skulle svara så här då. Att det är den inte alls. Den ortodoxa påsken, den har inte ens börjat. Så det finns gott om tid. Idag ska vi träffa den romerske prefekten Pontius Pilatus och ytterligare en Jesus. Inte Yeshua ben Josef, utan Yeshua, son till fadern, Barabbas alltså. Det kan bli rörigt. Två söner till fadern. Två jätter på Yom Kippur. Den ena får bära människans synder. Kanske scenen med Barabbas, en symbolisk spegling av Yom Kippur, försoningsdagen. Där en get är för Herren och en för Azazel. Vi har ju påsklammet också, som offras i templet klockan 15:00, samtidigt som lammet Jesus dör. Det där blev riktigt rörigt. En bra början. Vi kommer ju få vänta lite på själva offerlammet, men nu kör vi igång. Vi har ganska bra koll på att Matteus och Lukas evangeliet kopierar Markus evangeliet. Visst, i olika grad, och de olika författarna lägger till och drar ifrån sina egna valda delar till själva storyn. Men på det stora hela så bygger de på Markus evangeliet. Det brukar kallas det synoptiska problemet. Att över 90% av Markus evangeliet återfinns i Matteus och mer än halva Markus evangeliet återfinns i Lukas evangeliet. Och då är det inte bara så här att de berättar samma berättelser, utan det är exakt samma ord. Det är kopierat. Tillsammans så återfinns 97% av Markus i de båda andra synoptiska evangelierna tillsammans, alltså Lukas och Matteus. För mig så är det en av de stora spikarna i kistan för att Matteus skulle vara skrivet av lärjungen Matteus, eller att Matteus eller Lukas evangeliet skulle baseras på ögonvittnesskildringar. Tänk så här. Om du är ett ögonvittne, så verkar det väl märkligt att du skulle återge stora delar av någon annans vittnesmål. Om du var ett ögonvittne, då skulle väl du skriva ner det som du hade bevittnat. Inte kopiera någon annans berättelse. Jag börjar dagens avsnitt med att läsa ur Markus evangeliet. Även fast jag sagt att jag gör lite olika nedslag. Men jag vill att du ska notera hur tyst Jesus är inför Pontius Pilatus. Tidigt på morgonen överlade översteprästerna med de äldste och de skriftlärda hela rådet. De lät binda Jesus och förde bort honom och överlämnade honom till Pilatus. Pilatus frågade honom: "Du är alltså judarnas konung?" Han svarade: "Du själv säger det." Översteprästerna riktade många anklagelser mot honom, och då frågade Pilatus honom: "Har du ingenting att svara? Du hörde ju hur de anklagar dig." Men han svarade ingenting mera, och Pilatus blev förvånad. "Du själv säger det." Det är det enda Jesus säger hos Pilatus, och det är tydligt poängterat i "men han svarade inget mera". Då är det tydligt poängterat att det är det enda Jesus säger. Nu ska det bli spännande att se vad Jesus säger i de andra evangelierna. Nej. Matteus har samma sak. Jag har för mig att Jesus sa något annat inför Pilatus. Men i Matteus hittar vi bara du själv säger det, och men han svarade inte på en enda fråga. Lukas då, vad bjussar han på? Nej, det är samma sak. Du själv säger det. Den enda skillnaden är kanske att Pilatus vänder sig till prästerna och säger att han inte kan se något brottsligt med den mannen. Frågan är om det var ett vanligt förfarande bland romerska prefekter eller ståthållare eller vad Pilatus nu var. Om de var snabba med att avfärda misstänkt högförräderi inom det romerska riket. Det jag vet om romarna är inte att de var noga med att inte förarga någon. Min bild är mer att det var säkrare att avrätta en person misstänkt för högförräderi. Men där får jag läsa på lite. Nu har jag läst på lite. Bland annat Josefus, den judiska historikern, aktiv under det första århundradet. Och även Filon från Alexandria, undrar man säger så, Filon eller Filon. Han var aktiv under Jesu livstid i alla fall. Båda de skriver om Pilatus. Bilden de ger är inte så smickrande, kan jag säga. Det känns inte som den inkännande, för judiska seder känslige Pilatus från Bibeln. Han hade inga problem med att beordra att avrätta alla judar som samlats för en icke-våldsaktion. Han hade lätt dödat Gandhi. Med våra moderna mått mätt så hade han ju kanske beordrat sina soldater att skära halsen av klimataktivister utanför riksdagshuset. Inte en så jättesnäll typ. Nåväl, det är inte så jätteviktigt. Det sitter redan en hel del större spikar i kistan i fråga om sanningshalten i de bibliska texterna. Men det här är kanske en av de mindre i denna sarkofag som mer och mer börjar likna en nåldyna. De synoptiska evangelierna verkar vara överens om Jesu tystnad inför Pilatus. Men vad säger Johannes? Jag visste väl det. Det var länge sedan jag läste evangelierna. Man blir så lätt lurad när man inte läser dem parallellt. Svårt att minnas riktigt vad det var. Man får för sig att ja, men det där, det står ju i Bibeln. Det står ju, alla evangelier berättar väl om det där. Men så är det inte. De berättar olika saker. Så här går meningsutväxlingen mellan Jesus och Pilatus, enligt Johannes då.
Så du är judarnas konung.
Säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig?
Jag är väl ingen jude. Dina landsmän, översteprästerna, har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?
Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag.
Du är alltså kung.
Du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak, att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst.
Vad är sanning?
Pilatus gick sedan ut och sa att han inte såg något brottsligt med Jesus. Det är skillnad på att bara säga du själv säger det, men säger inget mer, och Pilatus blir lite förvånad över att Jesus inte svarar mer, och den dialog som återges i Johannes evangeliet. I Johannes evangeliet så babblar han på rätt så ordentligt. Det finns idéer om att Jesus är tyst för att författarna till de synoptiska evangelierna hänvisar till Jesaja 53:7, där det talas om att han leds till slakten som ett lamm och att han är tyst. Jesaja talar inte om Jesus dock. Inte om man läser hela sammanhanget. Jesaja säger själv att han talar om Israels folk, om jag inte minns fel. Johannes har en helt annan agenda. Han verkar vilja att Jesus ska säga att han är Gud här istället. Det blir alltså en motsägelse. Rent logiskt kan det inte vara så att Jesus bara säger du själv säger det och sen inget mer. Och att han, som här i Johannes evangeliet, säger det och sen babblar på en massa. Det är en motsägelse. Det behöver i sig inte vara ett problem för någons gudstro, men det är ett problem för den som menar att Bibeln är utan motsägelser och utan fel. Men nu till berättelsen om Jesus Fadersson och Jesus Josefsson, Yeshua Bar Abbas och Yeshua Ben Josef. Historiciteten i det här avsnittet är ganska vida diskuterat. I vanlig ordning så verkar det vara det som redan har en häst med i racet så att säga, som talar för att detta skulle vara historiskt. Jag tycker det låter lite suspekt, men kanske jag är präglad av att jag tänker att väldigt lite av det som står i Bibeln återger sanningen och historia i annat än möjligen mycket stora penseldrag. Den här berättelsen om Barabbas har en massa komponenter som för berättelsen vidare. En twist, det finns en chans att Jesus kan bli räddad, men spoiler alert, folket väljer Barabbas istället för Jesus. Det är lustigt att vi har två Jesusar som ställs mot varandra. Den ena är Guds son och den andra är Faderns son. För den som är lite bekant med arameiska, kanske för att du har sett The Passion of the Christ, vet att Abba inte i det här fallet handlar om Agneta, Björn, Benny och Annefrid eller Abbas sill. Ordet Abba betyder på arameiska fader, som är fader vår. På arameiska Abun Dabashmayo, med reservation för uttalet då. Markus och Matteus, inte Markus och Martinus. Markus och Matteus menar, nu när vi ändå är inne på Melodifestivalen, Markus och Matteus menar att Pontius Pilatus brukade frige en fånge efter folkets önskan vid påskhögtiden. Vad jag har förstått så är Markus och Matteus evangeliet det enda ställena där det genom historien talas om att någon romersk fånge skulle friges med anledning av en lokal högtid. Varken Josefus eller Filon av Alexandria nämner något sådant. De berättar snarare att Pilatus var känd för att avrätta fångar utan någon form av rättegång och att han var en rätt så obarmhärtig typ överlag. Och eftersom Matteus evangeliet i så hög grad egentligen återupprepar det som Markus evangeliet säger, så kan vi knappast se det som två oberoende källor på ett sådant förfarande. I Lukas evangeliet talas inte om någon sådan sed, och inte heller i Johannes. Däremot understryker Lukas att det inte är Pilatus som vill döda Jesus, att det är folket som vill se Jesus död. Jesus Josefsson alltså. Han som vi kallar Kristus. Detta visar han genom att låta Pilatus nästan vädja till folket 3 gånger. Återigen det magiska numret 3. Precis som Jesus vädjade till sig själv i Getsemanes trädgård, eller till Gud, så vädjar här Pilatus till folket. 3 is the magic number. 3 gånger förråder Petrus Jesus före det att tuppen gal. 3:e gången gill. 3-enigheten. Och Jesus återuppstår på den 3:e dagen. Numerologi är ju en väldigt viktig komponent i konspirationsteorier. NASA bland annat ska betyda 666. Sug på den karamellen där du sitter på din glob. Trots det att Pilatus vädjar till folkmassan, så vill de se Jesus korsfäst och död. Och frige Barabbas. För helvete, frige Barabbas. Tänka sig att den Pilatus som vid ett annat tillfälle lät sina soldater infiltrera en icke-våldsdemonstration och likt norska sälklubbare på 80-talet löpa amok bland de fredliga demonstranterna. Här vädjar Pilatus istället för Jesus liv, men ger efter för folkmassans gap och härjo hotfulla stämning. Den religiösa skulle nog rätt lätt kunna tänka sig att ja, men det här är ytterligare ett bevis på Jesu gudomlighet. Till och med en så hårdnackad typ som Pilatus ser Jesus storhet och vädjar för honom. Eller så är det författaren som har hittat på något bara, som har en agenda och skriver för en viss grupp kristna. Det kan givetvis finnas fler möjligheter. och orsaker till att författaren skriver så som den gör. Men Ockhams rakkniv kommer inte sätta gudomlighet i kategorin för vad som är mest troligt. I Johannes evangeliet går Pilatus tillbaka och pratar med Jesus igen. Det sker inte i några av de andra evangelierna. Pilatus frågar var Jesus kommer ifrån men fick inget svar. Pilatus lackar ur och säger:
"Vägrar du att tala med mig?"
Ja, han får lite sån här trälig röst, trälig ton.
"Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig?"
Jesus svarar lite uppnosigt, kan jag tycka.
"Du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som överlämnade mig åt dig större skuld."
Inte bara uppnosigt utan även östgötskt. Här känner då tydligen Pilatus att det svaret gör att han vill släppa Jesus. Det är märkligt. Jag känner nog mer att jag skulle vilja döda Jesus där och då i hans östgötska uppnosighet. Och jag är ju emot alla former av kroppslig bestraffning. Fattar du östgötskt uppnosig man är då? Men det som är viktigt på riktigt, det är ju att det här är ett riktigt jävla dumt svar från den smartaste entiteten i universum. Samtidigt som Jesus säger att Pilatus är maktlös, så säger han att den som överlämnade honom har större skuld. Inget sker utan Guds försorg, utom överlämnandet av Jesus då, eller? Eller ska vi tolka det som att det är Gud som överlämnar Jesus och att det därför är Gud som har en större skuld? Att Jesus ska vara ett offer för att rädda människan, det är väl Guds plan ändå? Inte väl det en plan som det som vill frige Barabbas har hittat på? Är det inte så att folkmassan reagerar i enlighet med Guds plan? Är det inte Gud som styr det här? Blir inte tolkningen då... Eller ligger inte tolkningen att det är Gud som överlämnar Jesus lite närmare till hans? Och att det är Gud då som bär skulden, enligt Johannes evangeliets resonemang. Historien kom istället att låta den här typen av bibliska texter tolkas till förmån för pogromer och judeförföljelser. Man såg det judiska folket som gudamördare. Det är klart att det är Gud som är den skyldige, tänker jag. En fantasilös pajas. Om denne Gud är allsmäktig, så borde den kunna hitta på ett annat sätt. Är det bästa sättet att förlåta någon som inte begått en viss synd, arvsynden alltså, som rimligen begicks av Adam och Eva enligt teologin, och inte av dig eller mig? Är det bästa sättet att låta sitt eget barn, som är en själv, plågas, korsfästas och vara död i cirka 36 timmar så att du, om du tror på det här, ska kunna bli förlåten för all möjlig vidrig skit som du kan hitta på? Varför göra det så krångligt? Varför leka kurragömma och bete sig som om man inte finns? För att folk ska tvingas att tro på obefintliga grunder för att bli förlåtna för något de inte har gjort. Främst då. Varför inte bara förlåta? Förlåtelsen är ju ett centralt tema inom kristendomen. Jag kan förlåta alldeles utmärkt utan att behöva offra mitt barn som ett Molech-offer. Jag tror inte heller att du behöver göra det. Och jag tror inte heller att människor som levde före det att Jesus ska ha levat behövde offra sina barn för att kunna förlåta någon. Varför duger inte det åt Gud att bara förlåta? Det är en inkonsekvens där som gör att det tydligt talar för att det handlar om underkastelse och makt över människor. Att det är skapat av människor för att få andra människor att underkasta sig. Det handlar om makt. Tro eller plågas i helvetet. Endast en gud eller en guds representanter på jorden, markpersonalen så att säga, kan förlåta dig dina synder eftersom Gud dödade sitt eget barn. Det är helt logiskt. What's the problem? Det har dragits paralleller mellan berättelsen om Jesus och Barabbas och försoningsdagen, Yom Kippur. Jesus Barabbas skickas ut i vildmarken och hörs inte av någonsin igen. Han bär synderna med sig. Den andra geten slaktas och för med sig försoning med Gud. Blodet från en get som offras på Yom Kippur, det räcker i ett helt år. Det är ingen dålig blodmagi där. Men, om offrets blod är gudomligt, hur länge räcker inte blodmagin då? Så pass länge att vi genom den offrade sonen, människooffret, eller inte som ett molekoffer kraftfullt, men mer som ett gudaoffer, att offra en gud, det är den ultimata blodmagin. Möjlighet till evig försoning med Gud. Eller så hade det varit mindre krångligt att inte hålla människor skyldiga för något någon annan gjort. Och att Gud bara visade sig på samma sätt som man visar sig för Abraham och Moses och resten av gänget. Fast för alla. Och sen bara förlåta dem deras egenhändigt förvärvade synder. Hur svårt ska det vara? Det är nästan som om, ja, när en liten lögn måste försvaras med ytterligare en lögn. Och sen en till och en till. Det bara byggs på i takt med att frågor ställs. För mig så framträder det mer och mer att de här texterna, när de läses parallellt, är den typen av ad hoc-lösningar på inkonsekvenser som upptäcks. Men som skapar nya, krångligare inkonsekvenser. Tack för att du tar dig tid och lyssnar. Kommentarer om sånt jag tänker fel tas gärna emot på YouTube-versionen av det här avsnittet. Även om du tycker att jag tänker rätt så får du gärna kommentera förstås. Likea och subscriba, gilla och prenumerera heter det egentligen. Men gör gärna det. Och rejta, R-E-J-T-A, gärna på poddställen och sånt också. Det hjälper mig att hålla liv i den här podden. Och trevligt med uppmuntran. Och framförallt trevligt att utveckla sina tankar. Vi kan alla ha fel om någonting. Eller allting. Ha det bra. Puss och kram. Hej.